Du lyssnar på det 46:e avsnittet av veckans MLB, en podcast om Major League Baseball på svenska. Men mellan alla namn, svåra begrepp och siffror är det också en podcast om så mycket mer. Välkomna att titta in i vår, ibland skruvade värld. Mitt namn är Niklas Hellerstedt och med mig, Olof, the big dog of Venice Svensson. Nu jävlar är sommaren här.
Jajamän, äntligen! Grillen har gått varm i helgen.
Jag har varit ute och kastat med mina söner några gånger också faktiskt. Kastat sönder axeln.
Ja, okej, okay. Det är som vanligt, det tog typ 3 kast så har kört.
Ett tecken på att sommaren kommer.
Exakt.
Vad har du gjort nu senaste veckan och nu på morgonen?
Ja, det har ju varit som vanligt, va? Kollat massa baseball. Mm. Och nu sitter jag väl och sneglar lite grann på San Francisco mot Dodgers. Det är ju extra innings här, precis gått in i toppen 11. Det står 1-1. Så det blir spännande att följa och se om vi kan leverera ett slutresultat under sändning här, kanske. Men annars har det varit lite andra intressanta matcher som vi ska komma till, kanske.
Ja, det kommer vi göra. Vi har mycket på agendan, så att vi kör väl igång, va?
Ja, men det gör vi.
Ja, men det är väl lika bra att vi börjar titta runt i ligan vad som har hänt senaste veckan.
Det tycker jag.
Senaste veckans MLB helt enkelt.
Ja.
Ja, var kan man börja då? Är det något anmärkningsvärt i power rankings kanske?
Ja, lite grann Angels måste man ju nämna. Nu förlorade de här precis, såg jag, mot Seattle. Seattle vände och kom tillbaka från ett, ja, vad var det nu? Ett 7-5 underläge tror jag, 7-4 underläge.
Ja, det men
innan det så var, hade de ju gått 7-1 på sina senaste 8 matcher. Så att de har ju hoppat över 500-strecket och sniffat på en wildcard-plats. Det var vi flaggade faktiskt lite för inför säsongen.
Mm.
Men det är ju kul. Och sen så har vi ju då Houston som omgår fortfarande på. De är bäst team in baseball. Mm. Om man tittar på win-loss percentage då.
Exakt.
Tätt följt av Washington och Yankees. Och sen så är ju Toronto fortfarande worst team då, följt av Kansas, San Francisco och Texas. Där framförallt, ja, det är väl Toronto, San Francisco och Texas som är ganska stora besvikelser.
Ja, Kansas City där som du nämnde. Jag tycker alltid när man tittar i tabellen här, eller senaste veckorna, så går de ju kräftgång. Jag tycker alltid om man tittar på den här L10-kolumnen, alltså last 10, så är de alltid så här 2-8 eller 1-9, och det är ju inget bra tecken riktigt.
Nej.
Ska vi ändå börja kanske vad som hände i söndags, Valborgsmatchen mellan New York Mets och Washington Nationals?
Ja, det var ju en riktig Valborgskaramell, smällkaramell.
Ja, det krönte väl Washingtons fantastiska veckor som började den 24 april till då söndag den 30 april med att de gjorde 77 runs.
Ja, det är helt galet faktiskt.
Ja, så att det var helt fantastiskt. Och den här matchen i söndags då, den vad slutade den? 23-5 till slut.
Ja, 23-5 där Mets hade Noah Syndergaard på kullen.
Mm, inte så länge tyvärr.
Nej.
Det var ju som så att han hoppade över förra torsdagens match på grund av det kom lite olika besked att armen var trött, va? Tired arm. Mm. Eller så var det trouble with the biceps, kunde man också läsa. Och problemet var ju att dagen innan kunde han ju inte lyfta armen över axeln.
Nej.
Och han vägrade ju också att genomgå en magnetröntgen, vilket är väldigt, väldigt konstigt att Mets gick med på. Att deras medicinteam liksom tyckte att han känner väl sin kropp bäst liksom.
Ja, framförallt med tanke på deras track record vad gäller pitchers så känns det som att man borde vara väldigt försiktig så fort det börjar lukta skada liksom.
Och då när han ställde sig på kullen där i Nationals Park i söndags då, så räknade han ju bara lite drygt en inning och släppte ju 5 earned runs.
Mm.
Och bara i den inningen så höjde han sin ERA från 1,73, vilket är jättebra, till 3,38.
Ja, då har man ju inte en bra inning alltså.
Nej, och tills han tog sig för ryggen då, och ja, vad man kunde se av tv-bilderna, så sa han någonting i stil med freaking lat.
Asså, okej. Okay.
Mm. Så att, och det är ju som så att det sägs att det är en delvis avsliten, vad heter den, latissimus dorsimuskel.
Ja, you tell me. Det
är ju den här stora ryggmuskeln. Har du den, Olof?
Nej, den har tappat för länge sedan.
den fäster i ryggraden och även i höftbenet och i överarmen. Så det känns ju som en ganska vital muskel som man kanske behöver då. Och det ryktas ju faktiskt att han kan bli borta i 2 månader.
Ja, det här är ju inte bra för Matt som överlag också går lite kräftgång, kan man säga.
Men det är ju som så att Syndergaard är ju deras liksom lejonkung med den där stora manen där på kullen. Så att, men han skulle väl ta flyget till Kalifornien, tror jag, få någon slags second opinion där. Så att vi får väl se vad det slutliga domen blir där för New York Mets starting pitcher Noah Syndergaard. Men ja, om Noah Syndergaard hade en riktigt dålig match där, så fanns det ju flera som hade en väldigt bra match. Och bäst var det väl ändå Washingtons Anthony Rendon, som hade alltså en 10 RBI game. Han slog alltså in 10 av de här 23 poängen.
Ja, var inte det rekord för franchisen för mig?
Han hade verkligen mest party av alla i den här i det här hitpartiet ju.
Ja,
6 hits på 6 försök och 3 homeruns.
Det är en bra dag på jobbet, får man säga.
Det är faktiskt bara 13 gånger i historien som någon har slagit 10 RBIs eller mer. Eller slagit in då. Det kan väl vara, vad är en RBI? Vi har väl sagt det tidigare, men det är när man som slagman alltså slår ett slag så att alltså ett poäng görs. Någon annan spelare eller en själv, om det är en homerun, springer in och gör poäng, eller hur?
Precis, och det är ju en ganska viktig statistikparameter.
Och senast det hände, 10 RBI i en match, det var när Los Angeles Angels Garrett Anderson gjorde det mot New York.
Mäktigt.
Och det kan man faktiskt säga var en revansch från när Alex Rodriguez, A-Rod, gjorde det 2 år tidigare då för New York mot Los Angeles Angels. Då han också slog 3 homeruns, varav en grand slam. Det var ju rätt okej.
Okay. Det får man säga.
Den som pitchade det var Bartolo Colon, the big sexy, som the gav upp alla sexy. De här homeruns.
Yes.
Så det var lite om det, 10 RBI games och mer därtill. Ja. Så att Anthony Rendon, han gick alltså från att ha ett batting average innan matchen när han åkte till National Park på 2,26. Alltså det är väl på gränsen till mediokert ändå, och inga homeruns än i år. Och det är väl också på gränsen till mediokert för en sån spelare, och bara 5 RBIs. Men han satte sig i sin bil och körde tillbaka, så hade han ett batting average på 2,78. Det måste man säga är bättre än okej. Okay. 3 homeruns i april, det är helt okej. Okay. Och 15 RBIs, vilket är väldigt, väldigt bra ändå, måste man ju säga, på... Ja, vad hade de spelat då? 23 matcher? 22? Ja.
Det blev proppen ur.
Nej, vad säger du? Move on till den här matchserien som vi har hintat lite om, med Baltimore Orioles mot Boston Red Sox. Vad tycker du?
Ja, det tycker jag låter bra. Vi var ju inne på det förra veckan här, att om Boston hade hittat sina nya superrivaler. Och så verkar det vara, för att den här soppan med Manny Machado och Dustin Pedroia har ju fortsatt.
Ja, det var ju den sliden då som inte var mycket för världen, tyckte vi väl ändå.
Nej, det var förra fredagen där, att en klantig slide där. Lite oturligt så studsar foten på basen upp på Pedroias ben då, som tyvärr då fick utgå och var borta några matcher. Jag vet inte, vem var det som pitchade den matchen? Var det David Wright eller? Nej, det var det inte.
Steven Wright menar du?
Ja, förlåt, Steven Wright.
Nej, det var det inte. Det var matchen efteråt på lördagen där, och sen var det...
Ja, just det. Men då i samma match som det hände då, så kastade de väl efter Machado lite grann. Några fastballs i höfthöjd. Ja. Och sen, men sen på lördagen, det var då Steven Wright pitchade, så hände ingenting. Sen på söndagen då så var det Eduardo Rodriguez som sökte Machado med några pitchar innan Matt Barnes då sopade den 100 miles per hour fastball mot huvudet på Machado. Och ja, det var ju den sista matchen i den matchserien, och då trodde man ju allting var över. Men sen så har de ju mötts nu, vad blir det nu? Det blir måndag, tisdag, onsdag, torsdag, va?
Vi hintade ju lite om det, att vi fick ju se om det skulle bli någon hämnd på hämnd på hämnden.
Ja, exakt. Ja. Och då natten mot onsdag så var det Chris Sale då, starting pitcher i Boston Red Sox, som fortsatte att kasta efter Machado. Och ja, direkt det hände då, så klev ju domaren in och utfärdade varningar mot bägge dugouts, vilket innebär att kastar man mot pitchen igen, oavsett vilket lag som gör det, eller mot slagmannen igen, så blir de utvisade, alltså ejected. Men ja, Manny Machado var ju inte jätteglad, så att han efter matchen igår då, så gav han en intervju där det var ganska många beeps.
Go ahead, hit me. No, don't let the keep lingering around and you know keep trying to hit people. I mean, and MLB should do something about hit pitchers out there with balls in their hands throwing 100 miles per hour trying to hit people. I got a bat too. I could go up there and crush somebody.
Det var bara beeps.
Nej, han var inte alls nöjd och sa att han hade förlorat all respekt för spelarna, klubben, organisationen, hur de betedde sig. Och ja, det här ledde ju till att Commissioner of Baseball Rob Manfred tillsammans med Chief Baseball Official Joe Torre hade ett telefonmöte då med managers plus ja, några executives från respektive klubbar då.
Kvartsamtal.
Ja, kvartsamtal får man säga. Men ja, oavsett så sa de att det fick vara nog nu. Och i nattens match då så var det Baltimore starting pitcher Kevin Gausman. I botten två då träffar Xander Bogaerts med en 77 miles per hour slider i ryggslutet, va? Och blev direkt utkastad. Det här var inte några jäkla warnings issued.
Var det inte ens det? Hade inte de liksom utfärdats innan matchen? Jag vet inte. Men
det är mycket möjligt. Jag vet faktiskt inte. Men oavsett så tycker jag det är, jag tycker det är skandal. Alltså, jag tror att det är första gången som Baltimore ger igen. Och det blir inga warnings issued. Och så kastar de ut Kevin Gausman i botten två så de får gå direkt till bullpen.
Ja.
Där deras reliever får jobba tufft för att hålla Baltimore kvar i matchen.
Ja, men de får ju faktiskt kalla in Ubaldo Jiménez, alltså han som ska starta idag. Ja. Det är ju han som får gå in. Så att idag, nu har de ingen starting pitcher. Jag tittade liksom vem ska pitcha idag, och då är han struken Ubaldo Jiménez såklart.
Ja, det var så det var, okej.
Okay. Ja, så att det är ju inte bara en match där det blir jävla stora problem, alltså den här onsdagsmatchen då, utan det är ju nu på torsdag också. Vad fan ska de göra?
Jag tycker det är skandal alltså. Och man kan ju fråga sig, varför gör inte Pedroia något?
Exakt.
Det var vi inne på förra veckan. Alltså, han är väl den enda som kan stoppa det här. Genom att säga till. Och det är han som ska vara ledaren i klubbhuset. Men det som är ja, roligt eller ja, intressant är väl att de här lagen ska mötas 8 matcher till, tror jag.
To be continued. Men det har ju hänt andra grejer i den här matchserien också som inte har varit speciellt roliga och inte hör hemma på en baseballarena ju.
Ja, det var ju Adam Jones, centerfielder i Baltimore, som då natten mot tisdag fick utstå rasistiska glåpord från Boston-publiken. Han säger själv att det var det värsta han varit med om. Och ja, enligt Jones då så var det 60 ejections, alltså där de kastade ut någon i publiken. För att de hade använt the N-word.
Just det.
Och sen var det en kille som kastade en påse jordnötter på Jones när han var i dugouten. Han åkte också ut.
Just det.
Så det sjöng om det.
Känns som att man skulle kunna använda ett annat N-word tillbaka till dem. Jävla neandertalare.
Ja, faktiskt.
Va? Ja, men det är vad är det frågan
om? Det är så tråkigt. Det är 2 veckor sedan vi firade, eller MLB firade Jackie Robinson Day då, när han 1947 blev den första afroamerikanska spelaren att spela i Major League då. Och 70 år senare så finns den här skiten kvar.
Ja, oh, anmärka på hudfärg. Vad är det frågan om?
Nej, alltså det är skandalöst. Alltså, och efter det här har hänt och så var det många som tog upp faktumet att det ofta är så, ofta har varit så i Boston.
Mm.
Och Adam Jones hänvisar till många gamla spelare som har spelat, men även spelare som är aktiva nu som säger samma sak. Och Boston har väl, ja, jag vet inte, när det gäller baseball så har de lite tvivelaktig historia. Jockey-familjen som ägde Boston, de var ju de sista att integrera för amerikanska spelare i Red Sox 12 år efter Jackie Robinson.
Ja.
Men å andra sidan så var Boston Celtics och Boston Bruins de första, eller bland de första, som gjorde det i NBA respektive NHL då.
Mm, mm.
Men det är grymt tråkigt. Och Adam Jones var ju i hetluften förra året där när han, jag vet inte om du kommer ihåg det, när Colin Kaepernick, 49ers quarterback i NFL, yes, pratade vi om det. Han satte igång och protesterade under nationalsången genom att ställa sig på knä.
Mm.
Men det här hände ju inte i MLB, och då var Adam Jones förklaring att det här i baseball är white man's game, så att i NFL behövs alla afroamerikanska spelare, det gör de inte i MLB, så därför är det inte någon som vågar göra samma sak.
Mm.
Fick mycket skit. Men vi ska ju, för att avsluta, ja, med en lite roligare, med ett roligt slut på den här historien, så fick han ju faktiskt dagen efter en standing ovation vid sitt första at-bat av Fenway Park-publiken. Så att det är många som vill gå ut och visa sitt stöd för honom, mm, och visa att det är ett fåtal rötägg som förstör för den stora massan.
And we want to listen to the crowd response here. Adam Jones is coming up. Listen to the announcement and let's see.
Center fielder, number 10, Adam Jones.
And I say maybe half the fans right now are giving Adam a standing ovation, which is exactly what Mookie Betts had implored Boston fans to do tonight on Adam Jones' initial at-bat.
Mookie Betts clapping in right field. Chris Sale walking around to give the fans time to acknowledge Adam Jones, and he's getting a standing O now.
A sizable percentage of the Fenway fans coming to their feet to acknowledge Jones, not as a visiting player, but as a human being who should not have had to hear what he heard last night.
Det finns hopp.
Exakt.
Mm. Jag ropar nu batter up.
Yes.
Ja. Det har faktiskt blivit dags för dig att gå upp och svinga på ett av tre val här.
Mm-hmm.
Är du redo?
Jag är född redo.
Mm, det vet jag väl. Mm, vi har ju, som du mycket väl vet, har börjat en ny era här i podden.
Ja.
Och det är ju nu för tredje gången ska du klura ut vilken ballpark det är jag söker.
Mm, jag missade och sist, va? Det är en strikeout.
Mm.
Inte bra.
Nej, och vad kallar vi den här nya eran för? Minns du det?
Jo då, tjena arena!
Exakt. Mm, vi kör väl igång.
Yes, shoot!
Här kommer en fastball, up and in. Byggd 1910 har arenan stått värd för 4 World Series och även titelmatchen i tungviktsboxning när Joe Louis vann bältet 1937.
Oj då!
Mm.
Gamla Joe Louis alltså.
Mm.
Mm.
Är det något du svingar på?
Nej, jag tittar den striken.
Mm. Okej. Okay. Här kommer den andra striken då. En lurig fastball i change-up-hastighet.
Mm.
Arenan jämnades med marken 1991. Och på andra sidan gatan uppstod den nya arenan som ett tag hette samma sak. Men namnet såldes och Big Bucks trillade in. Inför i år har den arenan garanterat fått ett ännu bedrövligare köpt namn eller sålt. Men nu pratar vi alltså om den rivna arenan som har ett högsta publikrekord på 55 555 åskådare från 1973. men även ett minsta publikrekord på 2 år tidigare på 511 åskådare.
Ja. Det var inte bra alltså.
Nej. Mm. Vilken arena söker jag?
Ja, jag tittar den striken också.
Mm. Okej. Okay. Då kommer som vanligt den tredje striken, en hanging akronym.
Ja.
Här kommer den. Håll i det nu.
Mm.
Okej. Okay. Why kiss me crap? Heter arenan jag söker. Om man slänger om bokstäverna lite hit och dit. Okej. Okay. Why kiss me crap? Och för att göra det lite enklare så why, det är bara bokstaven y. Och
aha.
Kiss innehåller endast ett S. Så, okej, okay, why kiss me crap?
Kan vi snacka om Comiskey Park? That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lied, you were never satisfied. You made 3 strikes and now you're out.
Yes!
Ja!
Ja, men det var ju snyggt att du satt Comiskey Park där, home of the Chicago White Sox i södra Chicago.
Ja, men det är gött. Det är 2 för 3, va?
Mm, grymt.
Yes.
Ja. Ja, men är det dags för lite fördjupning kanske?
Mm, tycker jag.
Mm, vi är väl i och för sig alltid ute på djupt vatten, kanske, men...
Det får man säga.
Ja, den här veckan tänkte vi faktiskt snacka om en skön, stor lirare, va? 128 kilo... och 201 centimeter Aaron Judge.
Ja, han är ju inte liten alltså.
Nej.
Jag kom på det att jag skulle behöva ungefär 40 centimeter till för att ha samma BMI som honom.
Mm, ja men det är schysst.
Det är schysst, ja.
Yes.
Ja, nej men alltså, Judge var ju stekhet och han blev ju, ja, inte så jättekonstigt rookie of the month här precis för april.
Mm.
Och är ju del då i ett New York Yankees som har fått lite av en revival efter att ha inlett lite skakigt.
Mm.
Jag såg att 8 april så hade de 3 raka förluster och låg med, alltså hade då 1 vinst och 4 förluster. Alltså ett win-loss percentage på 200.
Mm. Mm.
Men sen så vände det och det var ju mycket tack vare Judge. De vann 8 raka matcher och efter 8 april så har de ju gått 16-5. Alltså ja, 16 vinster, 5 förluster, vilket ger 762 i win-loss och nosar på att leda American League East då.
Just det.
Och det är ju Judge och sen så även spelare som Starling Castro som han gjorde väl en helt okej okay förra säsong men har varit grymt bra i år hittills och Chase Headley då. Men sen så har vi då ersättarna, Ronald Torres och Austin Romine som ersätter Didi Gregorius och Gary Sanchez, eller gjorde då. Didi Gregorius är tillbaka och Gary Sanchez tror jag ska vara tillbaka den 5 maj. De har gjort ett otroligt jobb att ersätta de här då, för att de var ju väldigt viktiga offensiva spelare förra säsongen då. Och nu har ju även Brett Gardner kommit igång. Han slog 2 matcher, eller 2 homerun i matchen mot Toronto i tisdags. Så att Yankees som kanske var tänkt att ha ett litet mellanår i sitt rebuilding mode utmanar ju om divisionstiteln.
Mm.
Och det här är då mycket tack vare Aaron Judge.
Just det. När de andra lagen håller på och kör lite så här beanball och kastar på varandra så seglar Yankees lite fint där upp på första platsen. Och det kändes väl nästan som att det vände där. Kommer du ihåg den matchen? Det var ju deras home opener. De började ju borta rätt många matcher. Och sen vände de hemåt och Michael Pineda ställde sig på kullen och nästan kastade ett perfect game.
Ja, exakt.
Mm. Och efter det har det ju gått som tåget som du precis beskrev det.
Ja, precis. Nu kan det ju även här komma en losing streak. Och de brukar, jag får mig, de brukar dippa ganska styggt några veckor innan All-Star break. Men de har ju en jätteoffensiv som stöd till sina starting pitchers som har börjat rätt okej, okay, va? Det är väl faktiskt Pineda som har börjat bäst. Han har 11,6 strikeout ratio per 9 innings pitch och en ERA på 3,14. Tanaka har hämtat sig efter den inledande krossen där mot Tampa borta. Och har fått efter det tror jag 4 wins och en no decision då. Så att det känns som ett lag i harmoni där naturligtvis Aaron Judges succé har varit start vätskan, tändvätskan.
Ja, men det måste man ju säga. Han har ju blivit lite av face of the franchise här när Gary Sanchez frånvaro.
Ja, och jag läste bara för någon dag sedan här att Joe Girardi gick ut och jämförde Judge med Derek Jeter. Just i och med att bägge två älskar att spela baseball. De har alltid ett leende på läpparna och ger alltid 100%. Så att nu är ju så, Judge är 25 år gammal. Och när Jeter var 25 år gammal så hade han ju redan spelat 4 år i MLB och hade 3 World Series-ringar.
Mm.
Så där har han ju lite grann att hämta upp. Men han har ju i varje fall börjat.
Mm. Ja, men så är det ju. Och Girardi, som du sa, gick ut och sa: "He's a little bit like Derek to me." Och ja, det ger väl så att säga lite press. Han, ja. Girardi fick ju faktiskt lite skit för det här i efterhand. Men ja, Aaron Judge visade ju att det bekom honom inte. Utan han slog ju även en homerun här i natt. Och han har ju flest homeruns efter 26 matcher i början av en säsong. Sedan Willie Mays. Han tangerade ju Willie Mays rekord där på 13 homeruns.
MLB should market him, right? Ooh. High drive, center field, Pelor back, still back, on the track, see ya! Another big home run for Aaron Judge, lucky 13, and the Yankees have pulled to within 6-5.
Men vad har vi på honom då? Jo, alltså, så jag har sagt att han är 25 år gammal.
Mm.
Born and raised i Linden, California.
Mm.
Och är adopterad. Han har även en storebror som är adopterad.
Just det. Vad roligt det skulle vara om hans föräldrar är jättesmå.
Ja, det får vi nästan kolla upp.
Ja, det är fantastiskt roliga familjefoton då.
Ja. Va? Ja, de kan inte gärna vara större än vad han är. Det kan vi
Nej, säga. Det kan de ju definitivt inte. Ja, herregud. Mm, det vore kul. Mm.
Men då, när han då spelade, eller var på high school då, så var ju, som väldigt många av de här stjärnspelarna i de respektive sporterna är, duktig inom flera sporter. Han var ju väldigt bra inom baseball, basket och fotboll.
Mm.
Och rekryterades faktiskt av några colleges för att spela fotboll, men valde baseball till slut. Mm. Och sen så får man ge lite kudos till Billy Bean, för han draftades faktiskt av Oakland redan 2010.
Mm. Billy Bean är ju, du kan väl dra lite snabbt, vem är detta? Och
ja, han var ju före detta general manager i Oakland Athletics och en av grundarna, eller vad man ska säga, till det här Moneyball som kom på 2000-talet, då han med väldigt små medel tog Oakland högt, högt upp.
Mm. Och han gestaltas ju av Brad Pitt i filmen med namnet Moneyball, för den som vill titta på det. Och en ganska bra inkörsport i baseballens värld, måste man väl säga.
Ja, definitivt. Otroligt bra film.
Mm.
Men han hoppade det här erbjudandet från Oakland och valde att börja på California State University i Fresno för att spela för Fresno State Bulldogs, där han naturligtvis gjorde succé.
Mm.
Sen 2013 då så valdes han av Yankees då i första rundan som 32 val. Det är väl, okay, de håller på och dealar draft picks där. Det är väl därför han kom som 32, trots att det var Yankees första val.
Yeah.
Och fick en sign-on bonus på 1,8 miljoner dollar. Och sen har han gjort ungefär liknande karriär som Gary Sanchez. Han började i den lägsta Class A South Atlantic League, Charleston River Dogs. Och sen så har han gradvis klättrat uppåt i systemet då, och gjorde sin debut förra året, 13 augusti.
Just det.
Och slog en homerun i sitt första at-bat. Och det var ju ganska mäktigt. Men det var inte det mäktigaste, för det var, kommer du ihåg det?
Att det var flera som slog homeruns i den matchen på sitt första at-bat, va?
Eller? Precis, det var ju Tyler Austin. Han gjorde också debut. Och i sitt första at-bat precis innan Judge då, så gjorde han homeruns. Så det blev back-to-back homeruns.
Ja, exakt. Precis. Jo, men det minns jag. Den matchen satt jag och tittade på här hemma.
Mm. Jajamän, det var häftigt. Och det har aldrig hänt tidigare, såklart.
Judge hits one to center field and deep. Going back, love Kiermaier. It. Turning, looking. See ya! A monster home run! Back-to-back home runs by the Baby Bombers in their first big league at-bats. Can you believe it?
Wow. hade en helt okej säsong. 4 homeruns på 27 matcher. Men hade 42 strikeouts på 84 at-bats. Det är ju inte, ja, ingenting man skriver hem om. Men nu är han som sagt på 25 matcher, 13 homeruns. 25 strikeouts på 88 at-bats. Så där har ju bättrat på sig lite grann. Och han tangerade faktiskt även homerun-rekordet för rookies i april med José Abreu från White Sox och Trevor Story från Colorado. Och du just kanske det kan förklara varför han räknas som rookie fast han spelade förra året.
Ja, skillnaden mellan Sanchez ändå, som ju inte klassas som rookie i år då, är ju antalet at-bats. Mm. Judge har 84 at-bats och Sanchez hade 201 förra året. Och för att vara en rookie så måste man alltså ha gått in i säsongen utan att max vara uppe och slagit alltså at-bats på 130 stycken tidigare år.
Mm.
Om man är pitcher så får man inte ha pitchat 50 innings då. Man får inte heller ha varit med i den här spelartruppen mer än 45 dagar innan 1 september. För att efter 1 september räknas inte de här dagarna, för då, som du vet, så utökas spelartrupperna från 25 spelare till 40. Och det är ju då man tar upp och låter minor league-spelare vara med. Men kanske, ja, det är inte riktigt på riktigt att de är med. Så att egentligen de dagarna vill man inte ska räkna, så att säga. För man kan vara med utan att få spela speciellt mycket. Men man får inte ha varit med på i truppen 45 dagar innan 1 september och inte ha varit uppe och slagit 130 gånger. Så att där klassar ju så att säga Aaron Judge in då, som bara var uppe, som du sa, 84 gånger förra året då.
Ja, och fortsätter han som han har inlett så är det ju en no-brainer om vem som blir årets rookie kanske.
Ja, så är det ju. Absolut.
Vi får se. Men han, ja, han har ju varit i helt luften på flera sätt också. Det var väl någon batting practice igår eller förrgår han.
Ja, de har ju byggt en, ja, en ny sportbar där innanför, eller liksom under en ny terrass ute på centerfield. Alltså den är så långt bort.
Mm.
Men där på batting practice så träffade han en av de nya platt-tv-na som de har satt upp där.
Ja.
Förresten, säger man platt-tv fortfarande, eller?
Nej, det var en bra fråga. Jag skulle nog säga att det var länge sedan jag använde det ordet.
Mm. TV då?
Ja, TV.
Mm. Han slog sedan en TV i alla fall där på batting practice. Och det är så jävla sjukt, för han slår alltså 170 meter långa homeruns. Alltså 170 meter. För att lägga det alltså i någon slags liksom jämförelse så räcker det med att slå 96-97 meter för att slå en homerun på Yankee Stadium ute mot left field och right field. Men ja, 170 meter.
Ja, det är galet. Och det där hålet i tvn var som en jävla molnkrater.
Ja, nej, det är mäktigt alltså. Vilket monster han är, va?
Ja, men det är han faktiskt. Hade inte han nu den högsta exit velocityn på ett at-bat? Han sopade vägen humran. Jag tror det var dryga 119 miles per hour. Han är, han är och ser ut som ett monster.
Mm. Vi klurade ju lite på det att kan det här liksom sätta den här monstervärvningen av Bryce Harper lite ur spel, eller i alla fall att den ifrågasätts, för båda är ju sluggers som spelar på left field.
Ja, precis.
Mm.
Eller på right field.
På right field, ja. Exakt.
Ja, definitivt. Skulle han fortsätta så här så finns det väl egentligen ingen anledning att värva Harper för $500 miljoner. Eller vad säger du?
Nej, det är väl mer att då kan man kanske avvakta några år till och ta en Harper som enbart DH då, sista 7-8, eller sånt här idiotkontrakt igen. Han levererar första 2 åren och sen bara är kass i 8.
Ja, exakt.
Som det kan nog bli ett sånt.
Brukar kännetecknar Yankees.
Ja.
Nej, precis. Men allting hänger på. Det är ju som sagt väldigt lätt när det går bra, men vi har inte sett när det går lite sämre för Judge. Så att klarar han en liten formdipp där, då kanske han kommer att behålla den positionen några år framöver.
Mm. Ja, nej, men det är sant. Det har gått en månad ur hans då rookie-säsong. Så att, ja.
Mm.
Men det är kul att spekulera såklart. Att peta då en av de bästa spelarna i ligan bara. Nej, vi kanske tar ut saker och ting i förskott.
Ja.
Men han är ju i ögonfallande stor alltså.
Ja, han är, vad var det du sa förra veckan där? Han från Lake Elsinore Storm. Container!
Ja,
en mänsklig container.
En container, ja. Man kan ju ändå bara nämna att den längsta spelaren i Major League Baseball var relief pitchen i White Sox som debuterade för White Sox 2002, John Rauch, 2,10 lång.
Åh, herregud.
Mm. Och kortast då, vi har ju faktiskt nämnt den här spelaren tidigare, det var ju när Bill Week, då ägare av St. Louis Browns, satte in dvärgen Eddie Gardell, kommer du ihåg det?
Ja.
109 centimeter kort som pinch hitter och ja, han fick ju självklart en walk på 4 raka balls för han kröp ju ihop där lite, så att det var inte lätt för pitchen. Men ja, han blev ju direkt utbytt av en pinch runner på första bas, så att ja, det räknas väl kanske inte riktigt, men ja.
Ja, men, apropå det så, ja, tack vare hjälp utifrån så såg jag de första avsnitten av Brockmire som vi nämnde förra veckan, mm, den tv-serien. Och då fanns det någon liknande taktik där från ägaren av Morristown Frackers. Hon satte in tre snubbar med världens största ölkaggar. Så det blev ju hit by pitch.
Ja, det är klart. Det är ju fylld, klockren.
Fyllde upp baserna och sen kom det någon avdankad mexare och sopade ut en Grand Slam för att bärga vinsten.
Ja, vi kanske har en framtid inom,
ja, precis,
baseballen. Ja.
Gå in och pinch hitta och få en hit by pitch på kaggen. Oj, oj.
Exakt. Ja. Ja, men frånsett då från dvärgen Eddie Gardell så är det faktiskt 11 spelare som har måttat in på 1,60. Det är väl det kortaste då.
Ja.
Mm.
Judge, han har ju en väldigt kort lagkompis.
Ja, Ronald Torres, va?
Ja.
Mm, det är ganska roligt att se bilder på dem tillsammans. Och ja, det ska väl komma något stort reportage i någon tidning här. Och jag såg lite bilder från den fotoshooten. Då hade de ju bytt uniformer.
Ja, det var väl Yankees Magazine, va, tror jag, så här, ja. Top 10 mismatched teammates eller något sånt.
Ja.
Och ja, Torres hade på sig Judges tröja då, som räckte ner till anklarna typ.
Ja, exakt. Ja, det såg lite lustigt ut.
Ja, hörde också att även Judge har en liten tuggummi-rutin.
Mm-hmm.
Baseballspelare är ju i princip födda med att ha ett jinx och en jinx-tänk.
Ja, exakt.
Så att han, innan match då, så sopar han i sig 2 tuggummin och sen om han får en hit så behåller han tuggummit, och får han inte en hit så byter han ut till 2 nya.
Ja, ah, okej.
Okay. Så att går det riktigt bra, då är tuggar han Koda i slutet.
Mm, det är bra.
Aaron Judge.
Så han har ju hjälpt till faktiskt att öka på den här homerun-pacen i ligan som vi har pratat om. Den är ju faktiskt uppe nu på all-time high, ja. 1,18.
Precis.
Ja.
Och det är ju, har ju inte ens hunnit bli varmt det på sig i USA, men det har det väl kanske.
Ja, de har ju haft någon värmebölja där faktiskt, men 1,18 alltså homeruns per match. Vi får se om det håller.
Jag tror det.
Mm. Men man har ju faktiskt en utmärkt chans att se Aaron Judge här nu redan fredag kväll.
Ja,
20 minuter över 8.
Mot världsmästarna, va?
Exakt, på Wrigley Field är det väl. Det är Yankees åker iväg till Chicago för ett interleague-möte.
Precis. Cubs brukar ju spela väldigt många av sina hemmamatcher tidigt på grund av yttre omständigheter.
Exakt, för att de ligger mitt i ett bostadsområde. Så att den matchen ska jag absolut se. Så att ni som lyssnar på den här podden innan 20:08 fredag, slå gärna på den matchen. Aaron Judge.
Yes.
Mot världsmästarna. Mm. Nej du, min mage skriker nu.
Asså.
Mm. Efter den där härliga lilla åsnan.
Precis.
Ja. Rulla jingeln.
Ja. This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. With plenty of beans and plenty of cheese and plenty of rice. Oh, isn't it nice? Yum, 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 yum. Ja, nu när vi har varit i New York här med både Yankees och Judge så passar väl bra med en rätt som har blivit väldigt förknippad med New York, nämligen Veal Parmigiana.
Mm, fint.
Ja, och det kanske tack vare Sopranos, kommer du ihåg den serien som gick på 90-talet? Nej, början på 2000-talet va?
Ja, början 2000.
Ja, där flög det ju sköna namn på italienska rätter. Pasta, fazzolo, Veal Parm, Zidio, manicott. Grymt mäktig serie, du så har vi sett den?
Nej, inte en enda sekund.
Åh, herregud, du har kvar den.
Ja.
Ja, vad sjuk, jag funderar faktiskt precis nu på att titta om den.
Mm.
Ja, hur som helst, det är väldigt, väldigt gott och väldigt, väldigt enkelt att göra. Man ska göra en liten tomatsås först. Då tar man några kvistar basilika, tar av bladen, lägger undan dem. Och så finhackar man skälkarna. Steker på dem i olivolja och 3 klyftor vitlök, 3 ansjovisar och en hackad chili som man tar ut fröna på. Då.
Mm.
Sen slänger man i 1-2 burkar krossade tomater, sänker värmen och så låter man det här koka ihop i 20 minuter och så saltar man och pepprar. Under tiden så kan man ju preppa kalvköttet. Det går ju lika bra med fläskkött. Men det viktiga är ju att bitarna ska vara utbankade så att de blir så tunna som möjligt. Och då så blandar man 200 gram ströbröd med 1-2 handfulla parmesan. Eller 2 händer parmesan. Lite hackad färsk timjan och skalet från 1 citron.
Mm.
Och sen ska man då panera. Då sopar man ut 3 tallrikar. En med mjöl, salt och peppar. Den andra med 2-3 ägg som man slagit ihop lite grann. Och så den tredje då med den här ströbrödsblandningen.
Mm.
Och så vänder man köttet ordentligt i mjölblandningen. Skakar av lite överflödigt mjöl. Doppar sen ordentligt äggen så att hela köttet täcks av det. Och så avslutar man med att vända dem i den här ströbrödsblandningen. Och då ska man gärna hälla på lite extra när man håller på att trycka in ströbrödet ordentligt. För allt ska täckas. Sen så lägger man rikligt med smör och olja i en stekpanna och steker köttet. Och tar bort det, låter det rinna av lite papper. Lägger ut tomatsås på tallrik. På med köttet så river man mozzarella. Och då ska det vara buffelmozzarella, inte den här plastiga halvbesyren som man hittar ibland. Och så några basilikablad. In i 200 graders ugn. Får stå där i några minuter och gotta till sig. Så tar man ut det och så lägger man på de sista basilikabladen. Och det här kan vi ju servera med en liten schysst sallad. Spaghetti eller kanske lite mosad potatis. Eller bara vanlig potatis eller klyftpotatis. Det enda man inte får käka till det här, det är ris, för det går bort.
Ja, ris går bort.
Ja, fet bort.
Mm.
Så där har du den, Veal Parmigiana.
Oj, alltså panering, det är grejer det va?
Ja, det är underskattat. Oj, oj. Ja.
Jag tror faktiskt när jag dör, undrar om inte jag ska vända min likkista i ströbrödsblandning. Hjälper du mig med det eller?
Ja, oj, oj, oj.
Ja.
Lätt.
Ja, det är fint. Okej, okay. Ja, men vad dricker man till det här då?
Ja, men till det här så dricker man faktiskt en flaska iskall Budweiser.
Mm, King of Beers.
King of Beers.
Hej Felix, du hade fan en fråga till mig.
Ja, men Sandra, vi äntligen kommer fram till mitt favoritsegment här i podden, veckans fråga.
Ja, ska vi se om det går bättre för dig att läsa frågan den här veckan.
Ja. Ja, men här får vi faktiskt reda på vad våra lyssnare sitter och funderar på där hemma i stugorna. Det är kul.
Ja, det är superkul.
Mm. Förresten, hur många av våra lyssnare tror du sitter i stugor?
Jag tror inte det är så många faktiskt.
Nej, jag tror kanske inte det. Men möjligtvis Lars Karlsson.
Ja.
Men du sa alltså att jag får revansch från förra veckans läsa innan till error.
Ja, precis.
Eller? Mm, det gick ju inte så bra som sagt var. Och du lät ju alla de omtagningarna ligga kvar i klippningen. Så att, härligt. Nej, men vi kör väl Lars Karlssons fråga då.
Mm.
Mm. Han börjar ju faktiskt med en trevlig liten inledning här. Och han vet ju exakt hur han får våran uppmärksamhet. Lyssna här. Hoppas Budweisern smakar lika bra på Dodger Stadium som på Shark Park i Götet. Fråga, vilket är det mäktigaste triple play ni sett i MLB genom åren? Ja, jag kan väl börja med att bara kommentera inledningen där. Alltså oavsett om Shark Park är bakgårdarnas bakgård jämfört med Dodger Stadium så smakar ju Budweisern lika gott vid järnvägsspåret i Utby som i Chavez Ravine med utsikt över LA, eller hur?
Oj, 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 det kan du skriva upp.
Ja, men frågan då. Mäktigaste triple play? Man har det där.
Ja, alltså det finns ju många mäktigaste triple play, men nu för att vara lite aktuella så tänkte jag nog ta upp det märkligaste triple playet.
Mm. Vad är triple play?
Ja, det är ju när man bränner tre spelare i ett och samma spel. Det är ju inte, det är ju inte jättevanligt kan man säga, men det händer några gånger per år kanske.
Fem tror jag är snittet och ja, det behöver ju vara en speciell situation. Det behöver ju vara två löpare på bas och ingen bränd. Och jag läste att det här inträffar egentligen bara 1,5% av gångerna som någon är uppe och slår.
Oj!
Så att liksom grundförutsättningarna för att det ska bli ett triple play är ju inte så stora.
Nej, verkligen inte. Men det hände ju här i förrgår tror jag var när Baltimore spelade mot Boston.
Ja, exakt.
Jag kommer inte ihåg vilken inning det var, men det var inga brända, precis som du säger. Och så stod Dustin Pedroia på första bas och Mitch Moreland på andra bas, tror jag det var. Och Jackie Bradley Jr. Stod och slog då vid plattan och får på en liten pop-up bloop hit, eller vad säger jag, men en träff i varje fall. Som går ut mot shortstoppen J.J. Hardy. Och det ser ut att vara ett routine play. Så att bas...
J.J. Hardy får väl springa lite bakåt, va?
Jo, det får han göra, det är sant. Men det är inte jättelångt och han ser inte ha kontroll på bollen. Men det här gör ju att baslöparna då, i och med att om det blir en lyra så måste de stå på basen innan de får springa. De håller sig väldigt, väldigt nära basen.
Just det.
Och det som händer då är att han tappar bollen på något sätt, om det är solen eller lamporna eller vad det nu är. Vilket gör att det helt plötsligt blir ett force play. Därför att då måste Mitch Moreland på andra bas springa till 3 och Dustin Pedroia på första bas måste springa till 2. Därför att Jackie Bradley Jr. kommer ju från plattan och springer till 1.
Mm.
Men då får både Mitch Moreland och Dustin Pedroia något hjärnsläpp så de står kvar. Vilket gör att J.J. Hardy kastar då till andra basmannen Jonathan Scope. Som då kan tagga ut Moreland. En bränd, trampa på andra bas för att bränna Pedroia. Två brända. Och sen så kastar till första basmannen Chris Davis då som bränner Jackie Bradley Jr. som i princip har börjat gå tillbaka till dugouten. Vilket är ett otroligt märkligt triple play. Jag har aldrig sett något sånt.
Nej, men det uppkommer det lite av att Jackie Bradley Jr. liksom inte springer ända fram till första bas, eller... Alltså, för något, det blir Dustin Pedroia får ju liksom, det börjar ju brinna i huvudet på honom där.
Ja, precis.
Ja.
För att när de ser att J.J. Hardy tappar bollen, det enda alternativet de har, det är ju att springa.
Ja. Jo, men exakt. Men de kanske får alltså, jaha, det kommer ingen bakom mig, liksom, då behöver jag springa eller inte då? Alltså, lite så. Alltså, om det tydligare kommer någon och springer och vill ha din bas som du står på, då får du ju kanske i alla fall en påminnelse om att du bör röra dig framåt.
Jo.
Jag vet inte.
Men... Nej, det här spelet ska ju sitta i ryggraden, men det är nog som du säger att de Jackie Bradley Jr. Får dem lite konfunderande, tror jag. På något sätt. Och ja, diskussioner efter det här, det triple playet då, har ju varit huruvida det här var en infield fly eller inte.
Ja.
Och om vi ska nämna
det. Vad är en infield fly då?
Jo, det gäller ju när det är löpare på första bas och andra bas och det är färre än två brända.
Mm.
Och det här infield fly rule uppkom ju för att spelare då, infield eller ja, även outfield kan det gälla också, inte ska medvetet kunna släppa en lyra eller en pop-up just för att kunna bränna två eller tre spelare. Blir det en lyra så måste de stå på basen innan de kan springa.
Oh.
Vilket gör att de gör precis som Moreland och Pedroia gör, de håller sig kanske en halv meter från bas.
Ja.
Därför att det ska vara en out. Men då innan den här regeln kom då så satt spelare i system att släppa ner den på marken och tvinga dem att springa jättelångt till nästa bas, vilket gjorde att man enkelt brände två eller tre spelare.
Just det.
Det här är ju bara upp till domaren som dömer matchen. Det finns ju ingen liksom 100% tydligt sätt att avgöra om det är en infield fly eller inte. Och i det här fallet så var det väl, jag vet inte, gränsfall. Det är som du säger. J.J. Hardy fick springa bakåt, vilket alltid gör att själva spelet, det är ju inte ett routine play, men det är ett spel som man kanske borde ta, men det är ett judgment call när det väl händer.
Jag minns, nu får jag leta långt bak i hjärnan, men var det inte så att det här inträffade i någon playoff-match med Braves för några år sedan där det faktiskt var så att domaren dömde infield fly på en lyrboll som landade på outfield, alltså, och fick skit för att han dömde infield fly på en boll som landade så pass långt ut på outfield.
Ja, det kan nog stämma.
Om vi har någon lyssnare som har bättre minnen än oss, kan inte twittra oss eller bara skicka någon länk på det här spelet, eller om det var så.
Ja, men absolut. Nu kommer jag på att vi glömde ju det viktigaste i infield fly rule, för att så fort domaren ropar infield fly och sträcker upp händerna så innebär det att slagmannen automatiskt är bränd.
Och det var ju det i den här slutspelsmatchen som slagmannen blev, eftersom domaren ropade det. Men det laget som slog tyckte ju att fan, det här skulle ju vara en bloop hit liksom. Den här hade ju de ingen chans på att ta. Så att det är ju ett judgment call.
Implicit har förklarat så, när han ropar infield fly så spelar det ingen roll om outfielden eller infielden tappar bollen eller ej, utan automatiskt bränd slagman och död boll.
Jag minns ett triple play, om jag bara säger det, från förra sommaren när jag var i Washington och Nationals spelade borta mot Giants, och då hade San Francisco laddade baser och Brandon Crawford är uppe och slår, och han slår en line drive rätt mot första basmannen Ryan Zimmerman. Slår en line drive direkt på han, det blir en bränd. Löparna har börjat springa så att Ryan Zimmerman trampar på första bas snabbt och bränner då Buster Posey som stod på första bas, eftersom han inte hinner tillbaka efter den här lyran då. Så att det blir två brända. Och då ser Zimmerman, tror ju att, jag tror att det är Denard Span, han har stått på tredje bas, men han började ju springa mot hemplattan och han hinner inte vända tillbaka till tredje bas, utan då kastar Zimmerman till Washingtons tredje basman 10 RBI killen Anthony Rendon, och som fångar bollen och trampar på basen, och det blir tre brända. Och vad som var speciellt med det här triple playet är att det är den första gången i historien som första basmannen gör out 1 och out 2 och tredje basmannen gör den tredje outen.
Okay.
Alltid innan har någon av middle infielders varit delaktiga i triple plays.
Ja, coolt.
Ja, men om jag får säga vad jag tycker så kommer ju många av de här triple plays till av att baslöparna gör mental errors på något sätt. Eller alltså att det blir något knas. Och det tycker inte jag är så kul. Så mina favoriter på triple plays, jag vet inte hur många de är, det är när det slås en hård markboll mot tredje basmannen. Ja. Tredje basmannen fieldar snabbt, trampar på tredje, kastar två. Där troligen andra basmannen tar bollen, trampar två, kastar ett. Där första basmannen trampar ett.
Ja, jag håller med. Det är de snyggaste.
Ja. Men det måste ju gå riktigt snabbt för att lyckas. Och ja, det måste ju också vara en ganska långsam slagman ju.
Ja, precis. I och med att det ska gå till tre och sen till två och sen till ett.
Han får ju gärna snubbla till lite på väg ut ur batter's box. Eller?
Ja, exakt. Ja. Men då blir det inte ett mental error, då blir det ett physical error.
Ja, exakt. Nej, men det snyggaste är ju såklart om det blir liksom cleant så.
Ja.
Undrar om Lars Karlsson är nöjd med det svaret.
Ja, vi får väl hoppas det. Alltså får han höra av sig.
Ja. Undrar vilket han tycker är det mäktigaste triple play. Det får du gärna höra av dig till och skriva om.
Ja, absolut.
Men innan vi stänger ner för den här veckan då, glöm oss inte på Twitter och Instagram. Hör av er där och kommentera gärna vad vi har sagt, om vi har sagt något bra eller dåligt, felaktigt eller rätt, eller vi vill prata med alla. Och vad heter vi egentligen? Vad ska man skicka den till?
Ja, vi ska skicka till, om man skickar via mail så ska man skicka till hello@sundayfunday.se.
Exakt, och i sociala medier heter vi annars, eller på Twitter och Instagram, veckans MLB, och på Facebook heter vi Sunday Funday.
Ja.
Men den här inboxen, du lever ju som i symbios med den,
visst
dag som natt.
Visst gör det, vet du.
Ja, och du älskar att producera utifrån den här boxen. Du har ju ett skyhögt reply average, har du inte?
Oj, 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 det är över 1000.
Har du något mer att tillägga?
Ja, vi kan väl då säga att San Francisco slog Dodgers här efter 11 innings med 4-1.
Okej.
Okay. Så att Giants kanske är på väg uppåt igen. Vi vet inte riktigt.
Jag tajtar till National League West lite grann då.
Precis. Annars så är det ju helgen då. Framförallt på fredag då så har vi ju, som vi nämnde, Yankees mot Cubs. Pineda versus Hendricks. Sen har vi ju toppmöte i National League West också. Arizona möter Colorado där Zach Greinke ska upp på kullen. Där har vi inte, har inte Colorado bestämt än vem som ska pitcha.
Nej, okej, okay, kul.
Och sen så inte, ja det är toppmöte, men Angels är väl 4 eller 5 matcher bakom Houston då. Men Houston Angels möts också då. Dallas Keuchel, pitcher of the month mot to be decided. Så att, en mäktig fredag.
Ja, kul. Vad roligt. Mm. Nej, men då återstår väl inte så mycket mer än att avrunda veckans avsnitt med som sig bör lite musik.
Yes.
Och ja, vi har snackat på länge så jag tror vi avrundar lite snabbt. Mm. Inte så mycket att orda om. Om du gillar podden och vill, sprid gärna ryktet, eller hur?
Absolut.
Till någon du tror skulle gilla den.
Mm.
Klicka dela någonstans där i cyberrymden och visa lite kärlek.
Ja.
Here we go, big dog. Kom igen. Det är väl dags att låta Mike and the Mechanics med låten Word of Mouth ta oss in i helgen.
Mäktigt. Chipparella på er.
Ciao.